Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu har vi här en sån extremt härlig person, nämligen Mark Levengood, som är en av Sveriges absolut mest folkkära personer. Och han tänker väldigt mycket, han har skrivit väldigt mycket, han har mycket spännande tankar om väldigt, väldigt mycket. Och vi pratar om livet, vi pratar om döden, vi pratar om hans resa, vi pratar om alla hans livserfarenheter. Och han är också bokaktuell med en ny bok som heter Vi får trösta varandra. Jag är helt övertygad om att ni kommer gilla det här avsnittet. Det var lite så att när vi gick in på den här intervjun, då bara startade den och rätt var det var allt slut. Och det var som en fin dans genom allting. Så extremt intressant. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Mark Levengood.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Rödbeta om man säger Mark Levengood.
Vilken rödbeta chili shot här. Jag sa just att nu blir man fit. Jag var på scen på Oscars och så skulle jag intervjua en massa bankdirektörer för Swedbank, tror jag. Och så kommer ljudteknikern och säger så här: jag ska bara fitta ert headset. Och jag sa, va? Jag ska bara fitta ert headset. Och jag sa, men är du nu säker på att det är rätt sak att säga? Och så rådnade du. Det kommer alltså från engelskans fil. Jag förstår var det kommer från. Men man får ändå vara lite lyhörd med hur det blir på svenska att hålla på och fitta någons headset.
Ja, men vad fan var det som jag läste i din bok nu då också? Det var någon när du gick på... invandrare,
ja, för svenska för invandrare.
Svenska för invandrare, och ja. Det var ändå ditt modersmål.
Jag kom till Sverige 85, började jobba inom långvården som biträdde. Och så blev jag inkallad till sjuksyster. Hon sa att jaha, eftersom du är från Finland så ska du få gå på en kurs som heter svenska för invandrare. Och jag sa, men jag är ju finlandssvenska. Jag kan bara svenska. Ja, men regler är regler, sa hon. Och då var det en hel lektion som handlade om skillnaden mellan hurra och hora.
Hurra och hora.
Och jag var så här, hurra, inte hora. Det var absurt liv.
Alltså. Ja, jäklar.
Sånt blir det ibland när man är invandrare, säger du, Alexander.
Ja, hur har du varit invandrare i Sverige då? Tycker du samhället har varit? Har de tagit emot dig?
De har tagit emot mig som nästan ingen annan, tror jag. Alltså, nu är jag från Finland, så vi har till och med bland de mest rasistiska taxichaufförerna, så vi är på egen kvot. Ja, men du är från Finland, men ni är bra, till skillnad. För sen kommer jag som alla andra som det är skillnad från. Men sen började jag på tvn så hemskt tidigt. Jag hade ju så få civila år i Sverige. Och efter det så har livet varit mest en räkmacka för min del, så att jag kan verkligen inte klaga. Men sen det där språket är alltid känsligt. Jag satt och talade med en kompis och vi pratade med drottning Silvia som har bott här väldigt många år. Och jag älskar henne på alla sätt. Hon är en fantastisk människa, men hennes svenska är ganska grötig. Och så sa jag till min kompis, det är konstigt att hon efter så många år fortfarande har så kraftig dialekt. Och han stirrar på mig och säger, men ska du säga? Ja, man kanske inte ska kasta sten i glashus. Nu börjar vi en annan ända här. Du har nagellack på dig, tycker jag är jättespännande.
Ja, det har jag. Jag hade inte det. Vi såg så kanske för... jag vill säga det att förra avsnittet du var med i, jag tycker det var så himla bra. Så jag tänkte säga det nu också. Vi ses ju alldeles för sällan.
Mm, men nu hör vi bort från ämnet ditt nagellack.
Ja.
Du är som jag, du försöker slå bort bollen.
Nej, verkligen inte. Men jag hade inte det förra gången vi sågs. Men sen så träffade jag Mikael Dahlén, ekonomiprofessorn. Och ja. Då hade han svarta nagellack på sig. Då satt jag undrade under hela intervjun. Vi satt och pratade om massa viktiga grejer. Han är ekonomiprofessor, så han pratade om saker jag inte ens fattar. Men jag satt bara och kollade på hans nagellack och så här, är han en transvestit? Gillar han att klä sig i kvinnokläder. Mm. Då var det faktiskt så här. Med tanke på att du berättade precis att du varit hos Swedbank och hållit på för ett gäng direktörer. Mm. Jag var veckan efter skulle jag för Swedbank och hålla en föreläsning för dem. Och då tänkte jag så här att en tanke kom och sa att jag kanske gör mina naglar nu direkt för att jag absolut inte vill göra dem och emot mina rädslor. Mm. Men sen var det så här, jag ska stå framför Swedbank ett liksom flera hundra ganska... Men jag ser dem som ganska tråkiga, gråa kostymer, bara spontant. Så här. Mm. Och också fördomar. Och då ska jag hoppa ut där med så här, rött nagellack och bara, hallå, här kommer framgångsmannen. Så här. Och jag tänkte att det kanske inte var det rätta. Men genom att det var så väldigt, kändes så väldigt fel, så blev det också så väldigt rätt. Och då gjorde jag dem. Och sen har jag haft de här i 3 år. Var tredje vecka.
Och i det här, du är en slags stålröd... väldigt snygg nyans på. Men grejen är att jag reagerar också på dem. Men jag är så ovan vid att se killar med nagellack. Så jag blir så här... Jag tror faktiskt att det var någon grej då det är tillfälligt. Men samtidigt tänker jag så här att... Om vi talar framgångspodd, så... Vill man inte vara sann mot sig själv för att nå framgång? Jag tycker det är så många som försöker härma hur andra gör. Och det blir inte speciellt framgångsrikt. För då har någon annan gjort det. Men just det om att... ta på lite nagellack och sen kör du ditt race. Tycker jag är väldigt coolt gjort. Och då måste jag berätta en sak. Den här kronprinsessan gifte sig. Så det var så mycket sändningstid så jag bunkrade reportage hela våren. Och då fick jag träffa kungens mammas manikurist. Alltså hon som i sina dagar gjorde prinsessan Sibyllas naglar. Och hon berättade att Sibylla kom in en gång i veckan och då skulle det alltid vara precis samma ljusrosa nyans som måste innehålla krossad pärla. för att det var det enda som höll, som hade liksom rätt skimmer en hel vecka i kunglig tjänst. Och sen när naglarna var gjorda så brukar prinsessan säga att plocka fram cigaretterna ur min väska. Och då brukar man kristen dyka ner i den där kungliga väskan och så allt som oftast låg det inga cigaretter där. Och då sa han, ja men kungliga höget, här finns inga cigaretter. Och då brukar Sibylla säga, nu har de glömt att lägga ner igen. Så det var någon som hade hand om den där väskan som skulle liksom preppa den. Tycker jag, det är skillnad på folk och folk.
Det är skillnad på blått blod och rött blod.
Men röda naglar, det kan vi alla här, ser du.
Så. Verkligen, verkligen. Men har du själv varit, du skulle inte kunna tänka dig om naglarna?
Jo då, det skulle jag kunna tänka mig. Samtidigt så tror jag det är lite skillnad på dig och mig på det viset att jag har liksom genom hela mitt liv fått kämpa så mycket med någon slags homosexuell stereotyp. Att folk försöker liksom pressa in mig i det facket hela tiden. Så jag har liksom inte haft någon behov av att riktigt beaka den sidan av mig själv. Det är annat om man är en sån uppenbart heterosexuell människa som du, så blir liksom leken mer spännande, tror jag.
Ja, och verkligen. Och en sak som jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet, men det är ett barndomsminne jag har som är faktiskt rätt så hemskt. Men alltså, jag hade någon nära, jag vet faktiskt inte vem det var. Det skulle kunna varit någon, jag vet inte, någon vuxen person i alla fall. Som när du blev, vilket år var det du blev misshandlad i Dalarna?
Det minns jag inte, men det var i början på millenniet. Det måste vara typ 2001-2002 någonting. Mm. Det var i samband med att jag tog mitt körkort och det har jag haft i 16-17 år. Så det var några av de åren.
Var det någon gång tidigare, tror jag, nog. Ja. Någon gång tidigare, det var nog inte, för jag var ännu mindre. Jag var nog säkert bara 10 eller 8 eller något sånt där. Men då var det någonting som stod om dig, eller att du hade fått massa hat, eller folk hade skrikit bögjävel eller någonting sånt. Ja, och då var det någon som, och då var det några rubriker på det eller någonting, men då var det någon som, någon vuxen i min närhet som hejade på det. Och tyckte typ det var bra att de hade gjort det mot dig. Ja, men vad fan är en förtjänt, den här jävla bögen. Alltså någonting sånt. Och det är någonting som jag också sen, jag vet inte om jag berättade om det förra podden, men det är så här att en barndomsminne att jag hört det. Jag vet inte exakta meningen, men att jag haft någon vuxen person som har liksom vänt taggarna utåt mot någonting väldigt hemskt som hände dig. Och det satte sig någonstans i mig i alla fall.
Fast det är bra att du minns det, för att det en påminnelse om hur det såg ut förr i världen. För så där var det. Alltså de första 10 åren kanske av min karriär så var det ett hiskerigt tjat hela tiden. Och det var liksom, och folk var inte för eller emot mina program, utan de var för eller emot mig som människa, för att jag var homosexuell. Och jag kunde liksom inte få en, det fanns inte en intervju som inte skulle landa i att jag var homosexuell. Det var ett hiskerigt tjatande helt enkelt. Men jag tror att tiden var sån att vi gläntar på dörren till en ny värld. Och för att få upp den där dörren, för att kunna puffa upp den och släppa in lite ljus och luft och egen samtid, så krävdes det att man ställde upp på det där. Liksom. Och att man var ganska hårdhudad mot hat. Jag tror att idag är det finns ju fortfarande, men det är mycket mer sällsynt i Sverige idag. Så bär ditt minne som en påminnelse om att vi går mot bättre tider, i alla fall på några plan. Mm. För att det gör vi. Jag minns bara en sån barockhändelse, men jag var med Jonas. Jag tror Jonas har varit känd och jag var inte känd ännu, så det måste vara typ 89. Så var vi på Ikea. Och så var det en galen liten kökapten, visade sig, med fult rätt skägg, kort liten fet kille. Och han tog tag i mig och skuffa upp mig mot väggen och tryckte en kniv mot liksom min haka. Och sen, så fick han upp också Jonas mot den väggen. Så han stod liksom och höll den kniven mot oss. Och jag skulle då kära oss, antar jag. Men det blev ett visst ståhej kring det där. Och sen till jag lyckades så kom polisen väldigt fort. Och lyckades manövrera bort den där kniven och... Och sen sa den där kökapten att ja, men ni förstår, jag gillar inte bögar. Och polisen vände sig till oss och sa att ja, ni vet om att det är ganska provocerande. Och sen sa andra polisen att vi gör ingen rapport den här gången. Och då hade han de facto stått liksom och hotat att ha gällt oss på Ikea mot en vägg. Och både jag och Jonas gick med på det.
Skämtar du? Så skämt.
Nej, alltså det, jag vet, det låter helt sinnessjukt. Men vi gick med på det därför att världen som det såg ut på den tiden var att vi visste att det inte skulle vara någon chans om de skulle bli rättegång. Därför att vi var så vana att ingen stod på vår sida. Och det faktum att vi 2020 kan se tillbaka och säga att men vilket sjukt minne. För det är sjukt i alla led. Alltså hur polisen reagerar, hur den här sjökapten reagerar, men också hur vi reagerar. Allt var lika sjukt. Men tänker man så här, men om inte annat så idag ser inte världen ut på det viset. Och det är väldigt, väldigt känt.
Men du, vi måste hoppa in på din förlåt, bok. Ja. Mm. Vi får väl trösta varandra. Jättebra bok. Också, och det är för att säga anledningen till varför jag också tycker den är väldigt bra är för att den liknar ju ingen annan. Men det är väl lite så som du också är, Mark. Du liknar heller ingen annan.
Det är
på gott.
Och ont.
Ja, fast mest på gott, ja, tror jag.
Ja, då när jag breakade i Sverige på tv så då ringde min personalchef nästa dag, det var så mycket, mycket positiva recensioner. Och så sa han så att du är den nya David Letterman. Och jag blev så här, det var fan med den sämsta komplimang jag har fått. För David Letterman levde, och lever fortfarande också, och var väldigt yrkesverksam. Och han fanns ju den. Och så tänkte jag, att om det är någonting, så varför ska jag imitera David Letterman? Jag tycker han är jätteduktig. Men i och med att han gör sin grej, så det är mycket bättre att han får vara David Letterman och jag får vara Mark Levengood. Liksom. Och så jobbar vi på helt olika storleksordningar. Jag försöker inte ens jämföra mig med honom, men jag har alltid tänkt att både i mitt programmakande och i mitt skrivande så måste ju min roll vara att utveckla mitt perspektiv. Och det tror jag faktiskt att väldigt många skulle må gott. Vi var lite inne på det här med att jag tror att imitera tror jag inte är någonstans alls. Inte ens på banken, inte ens på Swedbank, bland de gråa kostymer, så tror jag att man får någonting för att man försöker göra som andra gjort för att nå framgång. Utan utgå från dig själv, lär känna din egen styrka och arbeta med den. Och dina svagheter också för den delen. Och försöka överlappa dem, tänker jag.
Och försöka vara unik.
Du är ju unik. Du behöver inte ens försöka, men våga bejaka det unika med dig. Det tror jag. Min dotter går nu i mellanstadiet. Och jag är på henne hela tiden om det där med att liksom allt det där som gör att just du är du, det är jobbigt just de här åren. Fram till gymnasiet kommer det vara jobbigt. Därför att du lever i en värld då dina klasskamrater kommer att vilja försöka pressa in dig i samma mall som de är i. Och allt det som nu sticker ut och spretar och är konstigt, det är precis det som kommer att vara en jättestor styrka så fort du kommer ut ur skolan. Allt det som gör att du liksom är annorlunda än andra. Och jag menar inte att man ska vara annorlunda till vilket pris som helst. Jag menar inte att man ska liksom
göra naglarna och sådär.
Jo. Just det, men det är du som gör det. Så blir det annorlunda på rätt sätt. Därför att det är så otippat. Liksom. Men att man inte slipar ner allt det där som gör att man är en unik människa. Utan istället bejakar det. Så bara man överlever skolåldern så det blir bara en stor, stor rikedom i livet, tror jag.
Ja, men det tror jag också. Att också våga sticka ut, att gå mot normer, att göra som andra inte gör. Allting nytt har en gång varit konstigt.
Ja.
Sätta sig det eget personliga. Bara man ska träffa en partner.
Ja,
det var bättre verkligen att sätta på sig någonting som sticker ut lite mer än att man står där med 35 andra och alla har samma gråa kostym.
Jo, faktiskt. Jag har en kompis Tom som hans mamma var liksom det mest romantiska. Hon är fortfarande det mest romantiska som finns. Hon är så här mycket så här pysch och rysch och så här blusar med blommor. Och hon läser så här Harley Quinn-romaner. Och så gråter hon till Titanic varje gång. Hon sitter jättemånga. Men nu berättar Tom hur det var när hans föräldrar träffades. De träffades på en dans. Och mot slutet av natten så stod pappan lutad mot en vägg. Och mamman gick fram till pappan och så hade pappan sagt så att ja, knulla, det blir inte att tänka på. Och hon sa, no jo. Så var det i verkliga livet. Att det kan löna sig att vara uppriktig ibland och vara sann mot sig själv vad man vill, tror jag. Fast det är också, alltså just det här med att vara unik och vara liksom, gå sin egen väg. Det finns många som, jag tycker, närmar sig det från fel sätt. Det finns många som säger, jag är så crazy. Och så är de inte alls crazy. Eller också att de på sig en rolig hatt. Och det är en sån här nyckelregel. Roliga hattar är aldrig roliga. hur kul är det med någon som har en hatt med två ölburkar och som drar ett snöre så klappar ett par tyghänder? Det är ju inte jätteroligt. Utan det blir ju bara sökt. Och då försöker du vara crazy utifrån en mall som du kan köpa på Buttericks. Det är inte för mig att vara listig. Det är inte det handlar om. Det handlar inte om effektsäkerhet, utan det handlar bara om att bygga på en stadig grund, tänker jag.
Och en stadig grund som du har fått är ju från din mamma.
Mm.
Och där finns det ju, när man också har läst din bok så blir det att din mamma, det är ju verkligen en sån här person man skulle vilja hänga med. Alltså hon verkar ju så otroligt skön.
Mamma var väldigt skön. Mamma dog nu i våras tyvärr. Hon fick lungcancer förra året och sen gick det ganska fort. Men mamma var väldigt skön. Och hon lever kvar på väldigt många sätt. Alltså framförallt i hennes ganska mörka humor som går igen både hos mig och mig, men också hos mina barn. Min dotter gjorde en korsstygnsbonad. Det var då hon var 12. Och jag fyllde år. Och så hade hon gjort en jättestor korsstygnsbonad. Och så stod det så här: klaga inte över mörkret. Dra istället ut huvudet ur röven. Och jag blev så lycklig. Dels för att hon hade gjort en sån kärleksfull present.
Hur gammal är hon?
Nu är hon 14, men hon var 12 när
hon var 12 när hon skrev det.
Men framförallt för att jag märkte att humorn går i arv. Liksom. För det är precis som jag tycker det är så fruktansvärt kul. Liksom. Det var så
fantastiskt.
Mamma var ju väldigt ung när hon fick min bror och sen fick hon mig. Och hon var så otroligt mycket en flicka av 40-talet. Att hon växte upp i en väldigt gammal värld, men tillhörde de här 40-talisterna. Men du vet, det var fortfarande så att när mamma fick sin första menstruation så blev hon helt vettskrämd. Och då sprang hon till min mormor och sa att mamma, varför blöder jag? Och då sa mormor att kära barn, jag har absolut ingen aning. Du vet, för att sånt pratar man helt enkelt inte om på den tiden. Så mamma blev ju gravid innan hon visste ord av, fortfarande utan att riktigt fatta hur det hängde ihop. Liksom.
Hur gammal var hon då?
Hon var 18 när hon blev gravid med min pappa och 19 när min bror föddes. Och sen så när min bror väl hade fötts så tutade min pappa i henne att en kvinna inte kan bli gravid om hon ammar. Så det är bara 11 månader mellan mig och min bror. Så att det var också en typisk mamma. Men jag såg en bild där hon sitter på en häst och så att inte visste att du kan rida. Så nej, inte kan jag rida. Men här är dagen efter att jag fick reda på att jag är gravid med dig. Att jag tänkte att du kanske ramlar ut. Hur menar du? Du vet, aborta. Det var inte tillåtet. Men sen när du kom, sen tyckte jag om det. Så pliktskyldigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Men jag tänkte så här, vi ska hoppa in på lite, på lite andra citat.
Mm.
Vi ska hoppa in lite, på lite citat som du har fått höra och sen se hur du ställer dig till dem och vad du har lärt dig av dem. Mm. Vi kan börja med ett citat av din mamma. Leo, håll tyst, så märker du inte att folk tycker att du är dum i huvudet. Kanske man skulle ha så här på en framgångströja.
Det finns ett annat. En gammal skådespelare ska gav ett tips till mig en gång och sa att om du springer riktigt fort och skrattar hela tiden så märker ingen att du är ful. Jag tänkte det på tv och så hade jag en dålig dag. Så
fantastiskt. Den där är så jobbig när man hör ändå. Det sitter någon där ute. Det kanske inte är helt fel. Man har lite för dåligt självförtroende. Så bara, men jag gör det, jag testar den. Springer och skrattar bara och ser ingen att jag är ful. Jobbigt på en dejt bara. Men springer runt. Corona-avstånd.
Men det första är att det är kopplat till det att fast det är också intressant. När jag gick i skolan så jag var inte bra på någonting. Jag hörde till dem som inte var bra på någonting alls. Och jag är ändå ganska intelligent faktiskt. Det är ganska snabbt tänkt. Men det hjälpte liksom inte i skolan överhuvudtaget mig. Tvärtom så orsakade det mig en massa problem hela tiden. Det var också en sån hård värld. Jag minns Kims mamma sa en gång att katter tycker om att dricka i toalettskålen för att vattnet är kallt där. Och då frågade jag väldigt uppriktigt att hur vet du det? Och då fick inte jag umgås med Kim på 2 veckor. Hon tyckte att jag var näsvis. Och det var bara en väldigt uppriktig fråga. Men när jag gick i skolan så det enda jag var bra på var att skriva uppsats. Det var jättebra på. Och så var jag duktig på sånt som att ordna roliga timmen och liksom skriva skådespel och morgonsamlingar. Men och det gjorde att mina betyg var alltid därefter. Jag hade ju väldigt medelmåttiga betyg i allting. Och också att jag gick runt och kände att jag inte var bra på någonting. Det var ingen rolig känsla. Men sen hade jag den himmelska turen att jag steg in i en tv-studio när jag var 16. Och från första början kände jag att det här jag ville vara. Och så märkte jag att jag var ganska bra på det. Att jag hade lätt för att arbeta mot en kamera. Jag hade lätt att snappa upp vad kommunikation handlar om. Liksom massmedialt. Det var en tid långt innan det fanns några medieträningar och saker. Och det jag inte visste då, men som jag vet idag, är att vår värld är så specialiserad att det räcker med att du är bra på en sak. Så ordnar sig ditt liv. Men skolan var inte alls funtad på det viset. Skolan var funtad på det viset att det som du var sämst på, det skulle du träna allra mest på. För att bli lite mindre dålig på saker och ting. Jag minns min finska fröken som var en väldigt vänlig människa, men hon var alltid så uppriktigt bekymrad. Jag minns hon stod en gång vid min pulpet och sa, men du måste förstå att man klarar sig inte i världen om man inte kan finska. Vilket ju är ett argument käpprakt ur röven. Hur vi vänder och vrider på det. Men för mig är det när vi påminner om hur de tänkte i skolan. Liksom. Mm. Men jag tror det där måste mamma sagt någon gång i det åren när jag kom hem med betyg som bara var så här, liksom, du vet, 2.0 eller 1.8. Liksom, så här. Det var så här, jag bara var bekymrad att jag inte var duktig på någonting. Liksom. Ändå var jag sån obotlig optimist. Så alltid vid skolavslutningen så var det alltid stipendieutdelning. Och då tänkte jag alltid att jag kanske får stipendium i år. Och Kim, min kompis, han brukar säga, men du är ju inte bra på någonting. Han brukar förtydliga för mig.
Bra kompis.
Ja, men sen fick jag faktiskt, småningom fick jag så här bästa kompisstipendiet. Och det var så här gammalt religiöst. Det var så här för gudfruktighet och renlighet, kommer jag ihåg, var motivering. Jag tänkte att jag kan nu vara, kan du duscha också utan att få stipendium för det. Jag blev ändå glad. Ja, därför kommer det sitta att det.
Jag hoppar vidare på nästa, din farmor. Saliga äro, det som inte väntar sig något alls i livet, ty det skola icke bli besvikna.
Det var min finska farmor. Också en intressant historia. Hilja mummo. Mummo betyder mormor, eller farmor på finska. Hon var född kring sekelskifte. Och hon ville bli lärarinna. Men sen kom första världskriget och inbördeskriget i Finland. Så hon fick ge upp sina planer på att bli lärarinna. Och sen födde hon ett antal barn just lagom till kriget och fick adoptera. Eller inte adoptera, men hon skickade dem till Sverige. Så de fick växa upp i Sverige som krigsbarn här.
Utan henne?
Utan henne, det var ju så med krigsbarnen. Bara på min kintor och lilla farmor gick och blev otroligt förgrämd. Förgrämd, bitter och sur. Verkligen ingen rolig människa. Och när jag växte upp med henne, det var bara en fasa med henne. Det var så här, hon kom med ett eget litet åskmoln över huvudet. Sen med åren, när man får veta omständigheterna, när man lär sig liksom, att men var du född 1900 så drog du en nitlott om du föddes i Finland. Därför att du föddes i alla krigen hela tiden. Liksom, och de påverkar din ungdom, de påverkar dina valmöjligheter på samma sätt som coronan. Det faktiskt påverkar dem som är 17, 18, 19 väldigt, väldigt hårt. Men då var det ju bara, det var bara hemskt med farmor. Hon sa alltid saligare och det som inte förväntar sig något alls av livet. Det skulle inte bli så besvikna, så sa hon. Det var. Men då hade jag min mormor på andra sidan som var väldigt rolig. Hon var för 1896, hon var samma generation. Men hon hann faktiskt tillbringa 2 år i Petersburg innan revolutionen. Hon skickades på en skola för välbeställda flickor. Och hennes stora ögonblick i livet var när hon fick nika för tsarens hustru, tsaritsan.
Från vem?
Du vet, Ryssland är ett tsar, Nikolaj II. Och han hade en fru som hon var då tsaritsan, eller kejsarinna säger man. Och en gång kom kejsarinnan på besök till den här skolan, för det var en kejsarlig skola som mormor gick på. Då fick mormorens klasskompis att niga för kejsarinnan.
Wow.
Men hon hade i alla fall, hon hade butik i Helsingfors, och om det kom någon riktigt krävande kund som stod och skällde på mormor, så mormor stod hult leende och nicka. Och sen när kunden gick så, då brukar mormor titta på mig och sa så här: ja, idiotens mor är alltid gravid. Det var ett väldigt bra citat genom mitt liv.
Idiotens mor är alltid gravid.
Ja, det fattas inte idioter på den här jorden. Vad vill de få sagt? Liksom. Det var ett väldigt fint citat.
Fantastiskt. Och hur ser du själv på idioter då? Du har ju också ett ställe du förklarar. Du har ett kapitel om det.
Om idioter.
Om idioter och som förklarar det liksom bra också. Kör bil och när man är...
Jag hade ganska nytt körkort, så tyckte jag att idioter dök upp överallt. Och alla var idioter. Men jag tror kapitlet landade i det att om du stressar av, om du lugnar dig, så kommer dess antalet idioter omkring dig att försvinna. Och det så kommer världen att uppfatta en idiot mindre. Det vill säga att det är du själv som är idioten för det mesta när du hamnar i det läget, tror jag. Nej, jag tror att vi allihop...
Men gör du då? Hur hanterar du personer som du tycker är idioter? Då? För att du har ändå ganska mycket kontakt med en person och gjort ganska mycket saker. Så att du har ju varit i kontakt med ganska mycket... allt från psykopater till idioter, till snälla, till goda, till dumma, till snälla.
Ja, alltså... jag tror man blir mer förstående med åren. Jag tror att ingen människa vill vara en idiot. Och egentligen arg blir jag bara om någon... medvetet försöka gå in för att såra mig, alltså gå på. Men du var inne på det med bögevel tidigare. Det hände i veckan nu igen.
Igen nu?
Ja, det hände igen. Men det var liksom på en inspelning, så jag var tvungen att bryta inspelningen för att han stod liksom och skrek framför kamera. Men och jag reagerade, jag verkligen reagerade genom att tänka att det var tråkigt, för det var en bra tagning. Och så kände jag att blev jag sårad, kände att nej, inte ett shit. Och så känner jag att bli arg, inte ett shit. Därför att jag tycker att det är så otidsenligt att ropa bögevel efter en människa på gatan 2020. Att jag tänker att det kanske för mig var en tråkigt att behöva göra en omtagning. Men för honom är det ju ett tråkigt liv. För att är du en människa som på allvar står och skickar bögevel efter folk på gatan, så kan du inte leva något jättebra liv.
Nej, han var antagligen inte på en bra plats i livet.
Nej, han kanske inte på det psykiskt spelat bra heller. Och det där med att du blir, du får en annan förståelse liksom för människor med åren. Annan empati säkert. Jag har alltid varit ganska empatiskt lagd, men...
Jag brukar faktiskt alltid tänka så. Om det sker någonting så här riktigt dåligt som man själv vet om, då brukar jag faktiskt tänka på den meningen att den här personen är nog inte på en bra plats i sitt liv just nu.
Nej, men det är jättebra tänkt.
Och då blir det lite grann att man kan se allt från ett litet så här helikopterperspektiv, att alla är vi på våran livsresa.
Ja.
Och det går upp och ner, man själv har inte de bästa dagarna alltid, man kan säga något, man kan göra något som inte är helt hundra, och då är man själv kanske för stressad, man har för mycket i sitt eget jag, AB.
Ja.
Och man sätter på personer hela tiden som är där.
Ja, jag var med mig, jag blev arg vid Gullmarsplan, så att nu kommer det låta som att jag är en jättegod människa, men det finns en poäng. Det kommer jag småningom. Men så att en så romsk kvinna och tiggde för utgången av matbutiken. Och sen kom en så stort fyllo lufsande Och sen sparkade han till hennes, hon hade en liten så plastkorg med lite slantar i, och slantarna flög överallt. Och så skrek han att hon skulle åka hem. Och då blev jag, då brusade jag upp. Jag kände att det var så sjukt vidrigt gjort. Han var så stor, men jag liksom tryckte upp honom mot väggen. Så skrek jag, så där gör du fan inte någon människa överhuvudtaget. Och så stirrade den där bjässen på mig. Och så skrek han ut över Gullmalsplan, Mark Levengård, du är en fitta.
Jesus.
Och jag kom av mig. Jag började skratta. Det var så sjukt otippat sagt. Ja. Och han lyfte iväg. Men så kom två poliser som bara råkade vara där. Och frågade vad som hade hänt. Och jag skickade dem efter dem och sa att ni får läxa upp honom och säga att han får inte sparka på folks pengar på det där viset. Men då blev jag arg i alla fall. Det var väl nobelt av mig. Men jag tycker inte att idioter är ett stort problem i mitt liv. Och tvärtom så tänker jag sådär att ju mer man ger utrymme för folk, desto mer fantastiskt blir det tillsammans. Bara igår, alltså det är också en sån märklig historia, men jag kom åkande med Finlandsbåten igår. Och sen så kommer en kille som ser ganska sliten ut. Och så säger han så här, känner du igen mig? Och jag tittar på honom, och jag är inte spelat bra på sina människor, men de facto kände jag igen honom. Så att, brukar du inte sälja Situation Stockholm, säger honom. Han sa, ja, det brukar jag. Så att, brukar stå vid centralen, ja, precis, ja. Och jag sa, du heter Björnen. Nej, Vargen heter nu. Jag heter Vargen, sa han så här. Och så, men, och så tittar han, var helt okej klädd. Och så sa, men nu har det gått bra för dig. Alltså, jo, det har gått jättebra. Nu är jag fru och jag har bostad, jag har tagit körkort. Det var roligt, det var kul, var spännande. Och jag blev rik. Så jag blev rik, jo, jätterik. Så hur rik då? Nej, men alltså, min kusin dog, jag fick ärva 97 miljoner.
97 miljoner?
Och så här, va? 97 fucking miljoner?
Satan! Gud har en plan för oss alla.
Ja, det där var att tänka liksom att var att om vi nu inte håller på att idiotförklara varandra utan tar in varandra lite liksom, så öppnar sig ibland helt makalösa fantastiska perspektiv. Så 97 miljoner, det är sjukt, sjukt mycket pengar hur vi räknar det. Och för som
brukar jag tror du skulle säga typ 97 000. Ja, men att man skulle vara så här, eller så här 9 700. Sjukt mycket pengar. Ja, men så här 9 700, så nu kan jag köpa ett bröd. Och sen kan jag göra ett busskort.
Precis.
Varannan månad har jag börjat. Typ för att 97 miljoner. Det är helt otroligt.
Helt otroligt var det. Alltså, det var...
Det är fantastiskt att du har varit med, Mark. Alltid så himla trevligt att prata med dig.
Det är samma. Och fortsätt med den nagellacken. Jag blev väldigt förtjust i det.
Och ni som lyssnar också, fantastisk bok. Och den här kan man ju läsa många gånger också. För att det är så många olika, många historier och tankar i den.
Ja, tack. Den lämpar sig bäst om man hade typ på nattduksbordet och läser man ett kapitel när man somnar. Eller man kan på toaletten också, säger Jonas. Men det är inte så jättegång kapitel, men jag tror den blir lite mastig om man läser från perm till perm. Så det, men.
Ja. Mm? Vi lägger in den i poddbeskrivningen också. Vi får väl trösta varandra. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu i dessa coronatider?
Jag är född med någon slags ganska god timing i mitt liv. Så att mamma dog den 19 mars och corona bröt ut precis samtidigt. Hela min almanacka blev raderad på arbete. Vilket ju faktiskt var ganska känt i och med att jag hade liksom ett sorgarbete som jag måste ta mig igenom. Och jag som har jobbat så hårt ända sedan jag var väldigt liten kände att om man ska vara ledig någon gång så nu är det perfekt att vara ledig. Och nu när hösten har kommit och man börjar bli människa igen så märker jag att de vill ju gärna, när verksamheten börjar igen så vill de gärna vända sig till oss som är ganska etablerade. Antar att de vill skapa en slags känsla av trygghet och saker. Så plötsligt har jag jättemycket att göra. Så att jag pinnar på.
Vad gör du? Eller vad ska du göra?
Det är mycket så här, mycket jag flyttar över på nätet nu. Så jag kan liksom hålla föreläsningar från mitt kontor. Jag behöver bara klä på mig på överkroppen.
För man ska fantastiskt.
Bara, ja, det är jättebra. Nu brukar jag för skamskull också klä på mig på överkroppen. Men vi i princip kunde göra det. Så att jag går där och lommar. Och sen tänker jag, oj shit, nu klockan nästan ett, så tar jag på mig en kostym. Och sen så kör jag en timme och sen så stänger jag av datorn och så kan jag ta på mig mina tofflor igen. Och så tänker jag, ja. Det är liksom, det har också varit ganska mycket tv-arbete för mig. Vi gjorde en sån här gala i våras som hette En kväll tillsammans, där vi drog in faktiskt 35 miljoner till Radiohjälpen. Och nu har jag åkt runt och tittat vad det blev av alla de pengarna. Jag har gjort ett program om det.
Spännande.
Ja, det var därför jag var i Norrköping och följde med på Stadsmissionen. Men det är också så här, vi måste sluta på det. Så att, men jag måste bara berätta att i våras, när jag tänker att okej, men vad ska jag göra av mitt liv när jag har så mycket tid? Så då Stadsmissionen söker volontärer. Och då kunde man gå en sån här kurs på nätet, så gjorde jag det. För att fixa licens för att jobba för Stadsmissionen. Men så finns det en sån här arbetsportal där man då kan kolla vad det är för jobb. Och så var det aldrig något jobb där i den portalen. Hur jag inte hittade så fanns aldrig något jobb där. Och till sista Jonas sa, men hallå, get the message. De behöver inte en gubbe på 56. Liksom. fan. Men sen pratade jag med dem och de sa att nej, så är det inte. Utan de sa att de har haft väldigt mycket sökande. För det är många som har tänkt som jag. Så att det finns inte uppgifter som räcker helt enkelt. Så det var ju så här, vad skönt. Det var sån där. Jag vet inte varför bättre det här. Någon slags oförmåga att gå härifrån. Ja. Men det var jättekul att vara här, Alexander. Jättekul.
Ja. Nej, men alltid lika roligt att ses. Och bara en sista fråga då. Hur tycker du att folk ska tänka närmast året?
Jag tycker att du ska tänka att det kommer att bli bra. Det här är inte den första pandemin som vi drabbas av. Och de som är lite äldre... Jag till och med träffar folk som har kommit ihåg två pandemier, dels asiaten och, men dels också spanska sjukan som grasserade in någon gång
2019.
Då var det stora, men det hade inte tacklat in på 40-talet tydligen. Så att det liksom, och varje gång trodde man att det här är slutet på världen, och så blev det förstås aldrig, och det kommer inte heller covid att betyda. Men just när man är mitt inne i det, så tror man att det blir på det. Men världen kommer. Det är som att ha små barn, Alexander. När du befinner dig i de här småbarnsåren, så tror du att det här kommer aldrig ta slut. Det är så sjukt tidskrävande. Sen är det där, så fyller barnet 5 år och blir jättemycket mindre arbetskrävande. Och det är lite samma sak. Att plötsligt en dag så har vi ett vaccin. Plötsligt en dag så återgår saker. Inte kanske till hur det var tidigare, men till ändå vad vi skulle beteckna som ett normalt liv. Så att jag tänker att det är viktigt att vi fortsätter hålla restriktionerna än så länge, fast det är supertråkigt. Jag tycker det är supertråkigt att inte få krama kompisar till exempel. Men nu gör vi på det viset, så blir det bra sen, så tänker jag.
Mm. Och ett sista träningstips från dig. Ska vi ta det som du gör varje år? Det blir jag lite inspirerad av. Men varje år...
Varje år så, jag och min bästa kompis Henrik, vi har en deal att innan nyårsafton så ska vi springa en mil på under 50 minuter på löpband. Och det brukar vi göra mellan julafton och nyår, så brukar vi ringa till varandra. Ja, 49 och 17 varje år till exempel. Men det är egentligen inte mitt träningstips. Jag håller mig till min gamla käpphäst, ut och promenera. Det finns inget som är bättre för... Alltså, minsta lilla blockad i huvudet, minsta lilla... oförmåga att komma upp med idéer. Jag går ut och börjar promenera. Sen går jag och går. Ibland hamnar jag i Haga, ibland hamnar jag i Solna. Jag hamnar i Gustavsberg. Jag går till den punkt där jag känner att spärren släpper och att idéerna börjar flöda, att endorfinerna pumpar på. Så att springa med åren sliter det hårt på kroppen. Det går bra än så länge, men sen kommer jag fylla 60 en dag och 65. Men då går man istället. Man går och man går och man går tills man mår bra igen. Det är i all sin enfaldighet det bästa tips som finns. Skaffa bra promenadskor, så går det jättelångt.
Fantastiskt. Stort tack att du var med, Mark Levengood.
Tack.
Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
Ja, visst fick man en del både humor och en del tankeställare på det här avsnittet. Mark Levengood, han är verkligen så himla intelligent och härlig. Ja, och gör det verkligen nu också. Lyssna in på Framgångsakademin podcast. under 10 minuter varje måndag, varje fredag, och vi går in på många av de absolut viktigaste frågorna. Och liksom av alla de här 450 avsnitten har jag varit ut verktygen härifrån. Det finns med i Framgångsakademin podcast. Stort, stort tack att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.